Dagens predikotext på påskdagen, den hämtar vi från Matteus evangeliets 28 kapitel, de verserna 1 till och med 10. Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven. Och se, då blev det en stor jordbävning. Till en Herrens ängel steg ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Ängeln sa till kvinnorna: "Var inte förskräckta. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Och se, han går före er till Galileen. Där kommer ni att få se honom. Jag har nu sagt det till er." De skyndade sig då bort från graven under fruktan och i stor glädje och sprang för att tala om det för hans lärjungar. Och se, Jesus kom emot dem och hälsade dem, och de gick fram och fattade om hans fötter och tillbad honom. Då sa Jesus till dem: "Var inte förskräckta. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där kommer de att få se mig." Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ibland så skriver berömda människor sina memoarer. Ibland kanske de har råd att ta hjälp av en författare som hjälper dem att få till det så att det blir intressant att läsa. Och då får de fundera: vilka stunder, vilka händelser har varit avgörande i mitt liv? Vilka stunder är så viktiga att jag vill ta med dem i den här boken? När vi läser Bibeln, då kan vi se mänsklighetens historia. Vi kan se Guds folks historia. Och vi kan urskilja vissa stunder, vissa händelser som är extra viktiga. Vi kan läsa i första Moseboks första kapitel om att Gud skapade universum och att han skapade människan. Vi kan läsa om att han skapade människan till att leva i frid med honom, i salighet. På ett annat ställe, inte alls långt därifrån, tredje kapitlet, kan vi läsa om att människan faller i synd. Att hon inte litar på Gud. Att hon äter av den förbjudna frukten. Och så för in synden i världen. Det är en avgörande händelse som präglar oss än idag. Vi kan läsa om krubban. Mycket gladare händelse. När Gud själv föds som människa. I ett stall. Och läggs i en krubba. När tiden är inne, som det står. Vi kan läsa om korset. Det gjorde ni kanske på långfredagen. När Jesus säger: "Det är fullbordat. Det här löftet som gavs till Adam och Eva. Nu är det löftet uppfyllt. Jag har burit era synder in i döden. Det är klart." Och vi kan till slut se på den sista händelsen som jag tänker ta upp. Den tomma graven. Kvinnorna och lärjungarna, de sörjer och de är ledsna. Och så kommer de fram till graven. Och så talar ängeln till dem och säger: "Han har uppstått. Kom och se. Graven är tom. Kom och se. Graven är tom. Paulus, han skriver till korintierna. Han gör det inte så många år efter det här händer. 5 år efteråt. Så skriver han om Kristi uppståndelse. Och han skriver om den tomma graven. Och han vill poängtera för korintierna att det här med den tomma graven är viktigt. Om Kristus inte har uppstått, skriver Paulus, då är våran predikan och även eran tro meningslös. Om vi inte tror på att Jesus har uppstått, då behöver vi ingen kyrka. För hur vet vi då att Gud höll med Jesus? Att Fadern höll med när Jesus sa det är fullbordat? Om Jesus inte uppstod, då hade han ju fel när han sa att han skulle uppstå. Då var han bara en vanlig människa som blev avrättad på ett ovanligt grymt sätt. Uppståndelsen är central för den kristna kyrkan. Och därför så angrips läran om Jesu uppståndelse från en rad olika håll. Stora rådet, de är smarta. De har dömt Jesus till döden. Och nu när de äntligen har lyckats döda honom, som de har planerat länge, under lång tid, då vill de inte att någonting ska förstöra det här. De vet vad Jesus har förutsagt. De vet att han har sagt, jag kommer att uppstå på den tredje dagen. Så de hyr in vakter. De ser till att försegla graven. Och så säger de, nu är det jätteviktigt, släpp inte fram lärjungarna. Så att de kan röva bort kroppen och påstå att han är uppstånden. Håll nu vakt dag och natt. Låt ingen komma förbi. Men när ängeln visar sig, när marken skakar som det står om i Matteus evangeliet, ja, då vågar inte vakterna vara kvar. Utan de springer därifrån. Och de springer in till stan. Och de berättar för stora rådet, rådsmedlemmarna, att nu är det så att graven är tom, alltså, men det är inte vårat fel. Utan Jesus har faktiskt uppstått. Vi har stått vakt. Och vi har sett det. Och så sen så, ja, det kom en ängel här och rullade bort stenen. Och då såg vi att graven var tom. Mycket intressant är att det vi får reda på i alla fall är inte att medlemmarna i Stora rådet säger, nu har ni druckit fulla här. Ni skulle vara uppmärksamma. Utan de säger istället, det här får ni inte berätta för någon. Här har ni dubbel lön. Och så håller ni tyst om det här. Ingen får tro på uppståndelsen. Det skulle vara farligt för oss. Uppståndelsen, hörni, den är under attack idag också. Många kristna företrädare, de säger, berättelsen om Jesu uppståndelse, det är en fin bild av hur döden övergår i liv. Den visar att livet är ett kretslopp. Och att hoppet aldrig är ute. Ja, jo visst. Men alltså uppstod Jesus? Ja, det behöver man kanske inte säga så exakt. Men det är ändå en fin berättelse. Det finns de som säger att Jesus behöver inte ha uppstått för att vara en förebild för oss. Om man nu tycker att det där känns svårt att tro på, så inte ska det vara behöver vara någon stötesten med uppståndelsen. Tro vad ni vill, säger man. Det är inte det viktiga. Det viktiga är att följa Jesus. Men just därför att Gud vet hur vi är, att vi gärna tvivlar på hans ord, precis som Adam och Eva, så får vi ett flertal vittnesmål för att vi inte ska tvivla som Thomas, utan tro som Thomas också gör till slut. Vi har 4 evangelister som berättar om uppståndelsen. Och de kompletterar varandra med olika detaljer. Men alla säger om samma sak. Graven var tom. Han var inte kvar. För att vi ska få flera vittnesmål så visar sig Jesus inte bara för en, inte bara för två, utan för en mängd olika människor. Vi hörde i predikotexten idag om hur Jesus visar sig för kvinnorna som har sett den tomma graven. Se, står det. Jesus kom emot dem och hälsade dem. Och de gick fram och fattade om hans fötter och tillbad honom. Då säger Jesus, som änglarna ofta får säga, när människor faller ner och tillber dem. Var inte förskräckta, säger Jesus. Var inte rädda. Det här är goda nyheter. Han visar sig Jesus för de 10 lärjungarna. Men Thomas inte är där. Han kommer tillbaks och visar sig för allihop en extra gång. För att Thomas ska kunna tro. Han vandrar med lärjungarna till Emmaus. Och han frågar dem, varför är ni så nedstämda? Jag har inte hört, säger de. Han vi trodde var Messias har blivit korsfäst och det. Nu vet vi inte vad vi ska tro. Och tålmodigt så undervisar Jesus dem om att just detta måste ske. Och till slut förstår de, till slut ser de. Det är ju Jesus själv. Jesus visar sig för 7 lärjungar vid Tiberias sjö. Och när de tror att det kanske är ett spöke så frågar han, har ni någonting att äta? Han sätter sig ner och samtalar med dem och visar att det är på riktigt. Det är inte önsketänkande. Det är inte en illusion eller en hallucination. Han står framför dem. Han sitter ner med dem. Och han äter med dem. Han visar sig, säger Bibeln, för mer än 500 lärjungar på samma gång. Och så får de se honom också vid hans himmelsfärd. En mängd olika vittnen som berättar graven var tom. Jesus lever. Gud vet att för oss människor så är det svårt att tro. I vår syndiga natur ligger att tvivla. Men han vill att vi ska tro. För att vi ska ha frid. För att vi ska kunna glädjas åt den tomma graven. För att vi ska kunna glädjas åt den uppståndne Kristus. I Romarbrevets 4:e kapitel så står det om Jesus att han blev korsfäst för våra synders skull. Men uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Ibland sker det tyvärr att den oskyldige blir dömd. Det kan bero på olika saker. Det kan bero på korruption. Det kan bero på att vittnena ljuger. Det kan bero på misstag. En del av er kanske såg den morddömde mannen som gästade Skavlan för något år sedan. Han hade suttit i fängelse i 20-30 år, oskyldig. Men sen, efter ett antal, stort antal år, så erkände den verkligt skyldige. Och den oskyldige blev släppt. Han hade blivit utpekad. Men felaktigt utpekad. Och så fick han till slut upprättelse. Människor fick höra att han inte hade utfört det hemska brott han blivit dömd för. På påskdagen, hörni, då får Jesus upprättelse. Han dömdes för hädelse. För att han hade sagt sig vara Guds son. Men han var faktiskt oskyldig. För han är Guds son. På påskdagen så får de som hånade honom när han hängde på korset. Om du nu är Guds son så kliv ner från korset. Du som har helat så många, se nu till att hela dig själv. Nu får de se att det var inte tomt prat att han skulle uppstå. Det var sanning. När vi kikar in i den tomma graven som Johannes gjorde, då får vi se att Kristus, han står som segrare på påskdagen. Han har besegrat synden. Synden har ju makt över människan på så sätt att den skiljer oss från Gud. Och på så sätt att vi i våra samveten vet att vi inte kan hålla Guds lag. Och det gör oss ledsna. Vi går ibland omkring med dåligt samvete över saker vi borde gjort som vi inte har gjort. Över saker vi har gjort som vi borde ha låtit bli att göra. Synden har makt över våra tankar. Över våra kroppar till och med. Men på långfredagen så vinner Jesus över synden. Han tar den på sig. Och han står ut med det lidande innebär att dö för alla människors alla synder. Så på påskdagen, hörni, då får vi se att det är sant. Det är Jesus som vann. På påskdagen, då får vi se att Jesus står som segrare också över döden. Döden som skrämmer människor, kanske likt inget annat. Vi ägnar mycket tid, människor i allmänhet, ägnar mycket tid åt att försöka att inte tänka på döden. Hur ska man kunna undvika att tänka på det? Hur ska man kunna leva sorglöst när man vet att döden väntar? På påskdagen får vi se att Jesus till och med har besegrat döden. Han dog på riktigt där på korset. De stack ett djupt hål i hans sida och sa, låt honom vara i fred, han är redan död. Han lades i graven. Han var död på riktigt. Men på påskdagen ser vi att han har besegrat döden. Och när han gör det, hörni, då vinner han inte bara för sin egen skull, utan även för vår skull. Förstlingen av de uppståndna kallas han. Den första som besegrat döden och uppstått. Det innebär också att det kommer fler som ska uppstå från döden. Varje dag, varje timme, så dör någon i tron på Jesus. Och då innebär den skenbara förlusten en seger. En övergång från död till liv, som Paulus skriver. På påskdagen, då står också Kristus som segrare över djävulen. Den mäktigaste av fienden. Som ju faktiskt, har ni tänkt på det, följer Jesus genom hans verksamhet på jorden. Och hoppas på att kunna frästa honom. Och få honom på fall. Han dyker upp efter Jesu dop i öknen. Och säger åt Jesus, titta här på alla världens riken. Allt det här kan du få. Om du bara faller ner och tillber mig. Så säger djävulen. Men Jesus besegrar honom med bibelordet. Ni ska endast tillbe Gud. Djävulen, han använder ibland inte ett ont anande vänner för att frästa. Han frästar Jesus med hjälp av Petrus. När Jesus försöker förbereda lärjungarna. Han försöker förklara för dem. Människosonen måste dö och sedan uppstå. Se, vi går upp till Jerusalem och jag gör det för att lida och dö. Nej, säger Petrus, inte ska dö gå så illa. Då ska du kunna slippa det. Du ska bli kung och vi ska bli kungar vid din sida. Gå bort ifrån mig, Satan, säger Jesus. Han faller inte för frestelsen. Många menar att i personsberättelsen, alltså berättelsen om Jesu lidande på långfredagen, så är det klart att djävulen är där också. Det är klart att han är där när soldaterna piskar Jesus, när de gisslar honom. Vid korset när människor hånar honom och viskar åt Jesus: du är Guds son, du behöver inte utstå det här, gå din väg. Men Jesus faller inte för några frestelser. Han är trogen in till döden. Och på så sätt besegrar han också djävulen. Djävulen har faktiskt inte makt över oss, trots att han är så mäktig. Trots att Bibeln varnar för honom och säger att han går omkring som ett rytande lejon på jakt efter någon att uppsluka. Vi sjunger också den gamla salmen: ett ord kan honom fälla. Jesus, han har betalat priset för vårt liv. Och varken synden, eller döden, eller djävulen har makt över oss. Våra kroppar är svaga. Vi klarar inte av det vi skulle vilja göra ibland. Vi blir sjuka. Även vår tro är ibland svag. Men tack vare Jesus seger så vinner vi också trots vår svaghet. När jag är svag, säger Paulus, då är jag stark. Jesu uppståndelse, det är också en bekräftelse på att hans löften är sanna. Lärjungarna, de är nedslagna. Deras frälsare är död. Han som de satte allt hopp till, han har blivit besegrad, tror de. Av stora rådet och av domarna. Men Jesus uppstår också för att uppmuntra dem. Ge inte upp, säger. Ge inte upp. Var inte rädda. Var inte så rädda och förskräckta. Jag är med dig. Jesus uppstår för att uppmuntra oss. Jag är med er. Inte bara med lärjungarna, utan med var och en som tror på mig. Skulle vi ha en frälsare som bara dog på korset, ja, då skulle vi kunna komma ihåg hans stora kärlek. Och vi skulle kunna glädjas åt allt han gjorde. Men nu har vi en frälsare som lever. Och som är med överallt där två eller tre samlas i hans namn. Över hela världen. I Indien. I Kina. Sydafrika och Zambia. Australien. USA. Chile. Och Sverige. Så samlas folk idag. För att det är påskdagen. De samlas för att de har kommit till tro på Jesus. Och de vill fira att Jesus uppstånden. Och att hans uppståndelse också är ett löfte till oss. Om att vi ska uppstå och leva med honom för evigt. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus Kristus. Förlåt oss för att vi ibland tvivlar på ditt ord. Förlåt oss för att vi inte är de lärjungar som du förtjänar. Men tack för att du har lovat oss att vi har förlåtelse för alla våra synder. Tack för att du uppstod. Tack för att du lät så många få se dig som uppstånden. Och tack för att du har låtit budskapet om den tomma graven leva kvar än till våra dagar. Tack för att du har omvänt oss och skapat tro i våra hjärtan så att vi kan omfatta evangelium, så att vi kan söka tröst och glädje och styrka i budskapet om att du lever. Kära Herre, vi ber dig att du ska bevara oss i den tron. In till slutet. Amen.